Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska vara till Indupodden avsnitt 27. Jag heter Ronny.
Jag heter Gergej. Snyggt. Du får börja.
Vem ska börja? Jag började ju.
Nej, men jag tänkte Jakob.
Ja, jag vill säga. Okej. I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so
long? Jag heter Jakob.
Jag heter Gergej.
Och det är återigen racevecka och på lördag är vi tillbaka på Indianapolis Motor Speedways Road Course för the GMR Grand Prix. Redan på fredag är det träning och kval. Och det är också en unik helg för det är första eventet någonsin då IndyCar och NASCAR Cup kör samtidigt. Alltså inte samtidigt utan dagarna efter varandra. Eller hur?
Mm, precis.
Så IndyCar kör på den amerikanska nationaldagen den 4 juli och så NASCAR kör Brickyard 400 på söndagen den 5 juli. Det blir mumma det. Och så är det Formel 1-premiär också.
Yes, jag tror nästan man får grilla på ett par hamburgare den 4 juli för att fira detta.
Och så ljus öl också.
Usch.
Amerikansk öl.
Usch.
Ja, det är väl inte så illa?
Jo, det är hemskt.
Det
finns
också.
Mycket bra amerikansk öl också, men den typiska som man ska dricka det är ju Budweiser nu. Men det vill jag inte. Men jag förstår vad du menar om.
Vi ska prata upp lördagens race. Bland annat har vi Marcus Ericsson på besök. Men först måste vi prata om en annan svensk succé den gångna helgen. Linus Lundqvist premiärade på amerikansk racingmark i Formula Regional Americas med dubbelrace. Och han inleder alltså säsongen med en Grand Slam redan första helgen. Alltså dubbel pole, dubbla fastest och så dubbla segrar. Vad säger vi om det?
Otroligt snyggt.
Alltså det är perfekt. Inga tvivel på att han är en supertalang alltså.
Alltså så ofantligt starkt jobbat. Så här, första racen i landet, första racen med teamet, första gången på den här banan. Och jag är sjukt imponerad av det han gjorde.
Och då ska man också tänka på att det här var ju halva Indy Lights-fältet han slog. Santiago Ruzia har ju kört Indy Lights ett antal år, kommit tvåa i mästerskapet, var på vippen att vinna Indy Lights ett år. Och Linus Lundqvist kommer till en ny bana som typ alla andra har kört på en massa gånger tidigare, Mid-Ohio. Och så slår han liksom out of the ballpark, säger man väl i baseball.
Mm.
Och det är fantastiskt kul att se.
Och förutom att han nu har tagit en stark ledning på inledning på säsongen då, så är det är nästan minst lika viktigt att han presenterar sig som en vinnare. För amerikaner älskar ju vinnare.
Mm.
Och som du säger, Jakob, att han dessutom så sopar banan med flera Indy Lights-förare.
Jag tänkte också på det att jag menar, merparten av det här fältet hade förmodligen aldrig hört talas om Linus innan typ för några dagar sedan. Förmodligen hade de noll koll på vem den här killen var där.
Mm.
Och tänker den mentala knäcken att någon du aldrig hört talas om dyker upp och bara spöar alla och gör det två dagar i rad totalt. Alltså det måste vara ett knäckande för de som är så här erfarna hemmaförare. Att få stryk på det här sättet av en nykomling som kommer från ett avlägset land på andra sidan Atlanten. Typ Schweiz eller någonting. Det är jäkligt häftigt.
Ja, men det är också sån här, man märkte att den här medgången han hade där på kvalet då, så, inför första racet. Så han tog i pole med en tusendel och det är det här signifikativa att du du har marginalerna på din sida. Uppenbarligen var det en sån helg då, så att kunna få det momentum och bygga vidare på det nu inför nästa race. Det är ju guld värt.
Som av en händelse så har vi faktiskt tagit ett snack med Linus Lundqvist.
Hjärtligt välkommen till Indiepodden, Linus.
Tack så jättemycket.
Hur står det till?
Det är bra, tack. Jag ska inte klaga alls, som sagt. Jag har kommit hem efter en otroligt bra helg i Mid-Ohio. Så nu sitter jag här i Indianapolis igen och går igenom vad som egentligen hände.
Ja, men det är skönt att höra att du redan talar om Indianapolis som ditt nya hem. För visst är det så? Det är det som ska vara ja. Din utgångspunkt i USA, eller?
Ja, exakt. Och så är det faktiskt just nu. Och jag har ju haft en extrem tur. Och jag bor faktiskt just nu hos Johnny Lindberg, dragracerföraren.
Okay.
Dubbla världsmästaren. Så han har varit så otroligt, otroligt snäll att... Att vi kommer i kontakt och så får jag faktiskt bo här, har ett rum hos honom. Så det är riktigt trevligt.
Nej, men vad roligt. Det börjar bli en riktig svensk koloni i Indianapolis med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist och du själv. Och jag misstänker att Rasmus Lind också hänger en hel del där i krokarna. Så ni börjar bli ett par stycken.
Ja, faktiskt. Dagen eller två dagar innan jag åkte till Mid-Ohio så hade vi faktiskt en svensk middag. Där just allihopa då, som du nämnde, plus Johnny, träffades ut och käkade. Så ja, det är lite kul.
Ja, vad kul. Men du, för att gå tillbaka till den här fantastiska debuthelgen. Det kunde inte ha gått särskilt mycket bättre, va?
Nej, det vore väl om vi skulle toppa träning 1 där. Men om man bortser från det så kan det faktiskt inte bli så mycket bättre. Vi tog ju... Ja, 50 av 50 möjliga poäng. Så det var riktigt kul. Vilken start på säsongen.
Verkligen. Och bara för att summera för lyssnare som kanske inte har hängt med i alla detaljer. Det kördes ju 2 race den här helgen. Och det här var första racet i det som heter Formula Regional Americas. Som man kan säga är en Formel 3-klass i USA helt enkelt. Och Linus seriedebuterade första loppet någonsin på andra sidan Atlanten i den här klassen i alla fall. Och kom iväg med 2 pole positions, 2 snabbaste varv och 2 segrar. Så 6-0 till Linus kan man säga. Det är ju tennissiffror, Linus.
Ja, jo, när du sätter det så låter det ju faktiskt väldigt bra. Nej, men det var ju som sagt en riktig drömstart på säsongen. Och nästan förvånande ska jag inte säga. För jag tror både jag och team gick in med förväntningarna att kunna vara med och slåss om segrar och så vidare. Men i och med att jag har ju bara varit i landet i mindre än 2 veckor. Och hade... mindre än 5 timmar liksom i den här bilen också, så gick vi ju in lite blinda inför den här helgen. Men som sagt, att kunna komma iväg med ett sånt resultat, det tar man ju alla dagar i veckan.
Hur mycket av anpassning har det krävts av dig för att anpassa dig till bilen och lära känna den? För den är ju, som jag har förstått, också lite ny för dig. Du har kört Formel 3 tidigare såklart, men inte just den här bilmodellen. Hur funkar det?
Precis, det skiljer sig ganska mycket helt ärligt gentemot de bilarna som jag kört tidigare. Som tur är, det är väl att den bilen som jag körde förra året, Dallara F312, det är ju en av de bästa bilarna som folk säger som jag någonsin kommer köra under min karriär. Och man lär sig otroligt mycket i den. Och den kanske inte har så mycket hästkraftmässigt, men allting förutom det så är den egentligen perfekt. Så balansmässigt och hur mycket downforce den har och allt det där. Så nu när jag gick till den här serien då, så vi klev upp ett steg hästkraftsmässigt, men prestandamässigt och varvtidsmässigt så går det nu långsammare. Vilket innebär att jag har ju en liten fördel att komma från den serien. Nu går ju allting lite långsammare, så allting känns ju lite mer under kontroll. Men det är fortfarande väldigt mycket som du behövde anpassa dig till. Bland annat just vikten var ju en stor grej. Men sen att vi har en turbomotor också. Det har inte jag kört med på över 2 år här. Så det är, som sagt, det tar alltid lite tid att försöka anpassa sig. Men i slutändan, jag menar, det är en bil. Den har ratt och 4 hjul. Kör så snabbt du kan.
Ja, precis. Och du har ju även tidigare visat att du är ganska anpassningsbar. Jag kommer ihåg när du har liksom gjort inhopp i Porsche-kuppen hemma i Sverige. Så har det gått ganska snabbt, ganska omgående. Så den där egenskapen att anpassa sig till nya bilar verkar du definitivt ha med dig. Så Men vågade du ha särskilt höga förväntningar inför den här helgen med tanke på att förberedelserna kanske inte har varit helt optimala? Tänker då på frågetecknen kring att ta sig in i USA överhuvudtaget och så.
Ja, precis. Som du säger, det var ju kanske inte optimala förberedelser inför det här racet, utan man fick ju ta det man hade, och jag är ju fortfarande bara glad att jag kom in överhuvudtaget. Och sen, som sagt, jag gick in i målsättningen att det hade varit skönt att se att vi hade farten att slåss om det. Om sen att vi inte kom iväg med en vinst eller en pallplats, ja, men det kanske inte katastrof, för vi hade ju liksom inte optimala förutsättningar. Men som sagt, vi började ju på bästa sätt, så det var ju väldigt kul att se.
Mm.
Sen ska ju sägas också att det har ju blivit ganska tufft mästerskap nu på sistone, i och med att Indy Lights-mästerskapet ställdes in, och några, eller alltid många förarna där gick ju till det här mästerskapet dock. Och det vart ju också lite sista minuten där, så man hade ju alltid en liten förvarning om att de kommer ju vara snabba, vilket de var. De var ju som sagt bakom mig och försökte lägga lite press, och jag tror att de också bara kommer bli bättre under säsongen eftersom de kom in ganska sent. Så ja, jag förväntar mig en hård fight, men som sagt, det är alltid kul att börja så här.
Det måste ha varit chockerande för en del av de här förarna, resten av förarna i fältet, för alltså inget ont om ditt rykte, men jag skulle inte bli förvånad för många av de här aldrig hade hört talas om Linus Lundqvist förrän den här helgen, och så kommer du dit, debuterar och visar verkligen liksom vart skåpet ska stå. Det rent mentalt måste ha varit rätt knäckande för en del av de här som kanske siktar väldigt högt i den här klassen.
Det får jag hoppas, om jag säger så. Nej men det tror jag ju. Som sagt, jag tror ändå att jag kom in med relativt mycket erfarenhet, men jag tror inte så jättemånga som har känt till mig just liksom på den amerikanska racingscenen. Så det var kul liksom att kunna komma in och kanske sätta ett litet statement att vi är här och slåss om ett mästerskap. Men som sagt, jag förväntar mig ett tufft motstånd. Jag menar, det är inga slöhögar som joinade oss, utan det kommer nog bli ganska tufft i slutet av säsongen.
Mm. Vad fick du för återkoppling från teamet?
De var ju jättenöjda, jätteglada. Som sagt, vi redan på testet där, så såg vi ju, vi hade två testdagar innan. Och det var de två dagarna som jag hann göra då. Och där såg vi ju ganska snabbt att farten ändå liksom fanns där, om man kollade mot mina teamkamrater. Men sen så skulle man ju försöka sätta det i perspektiv mot de andra teamen också. Men de var ju såklart jättenöjda. Och jag tyckte vi jobbade väldigt, väldigt bra ihop. Jag menar, de gav mig en bil som... Jag tror det var det som var väldigt skönt, att redan i FP1 där så gick jag ut och kände att okej, den här bilen är in the ballpark, så att säga. Det är inte mycket vi kommer behöva ändra den här för att den liksom ska bli väldigt, väldigt bra. Och så bara finlirade vi det till träning 2, och sen även till träning, eller till kvalet, och ytterligare lite då till race 1. Så jag tror det kommer vara väldigt viktigt, speciellt när vi under den här helgen när vi bara hade två träningar, att komma med en bil som är väldigt nära slutmålet, så att säga, så man inte behöver göra jättestora justeringar in till follow race.
Just det. Hur ser planen för resten av säsongen ut? Tänker du hålla dig kvar i USA?
Ja, vi får se i svaret på den frågan. Nu kommer det ju vara relativt hektiskt, ska jag inte säga, men vi har ju två racehelger nu under juli, Virginia och Barber, och sen i augusti så har vi ett 6 veckors break, så vi kör inte förrän mitten av september igen. Och under den tiden så kommer jag förmodligen behöva åka hem på grund av visasituationen och lösa ett nytt visa då i Stockholm. Problemet är ju bara att då kan jag ju potentiellt behöva åka till Mexiko eller ett annat land i 2 veckor igen, sätta mig där för att sen då få kunna komma in till USA. Eller om de har öppnat upp situationen och lättna upp gränserna igen, beroende på hur situationen ser ut. Men just nu så kommer jag behöva åka hem i augusti igen för att lösa visa situationen.
Men annars så misstänker jag att huvudfokus nu är på de här två kommande racen som du nämner, Virginia International Raceway och så Barber efter det, va?
Ja, precis, det stämmer bra.
Det här blir också helt nya banor för din del. Har du någon som helst intryck av dem och vad du har att se fram emot?
Jag ser fram emot bägge väldigt, väldigt mycket. Jag har ju kört bägge på simulator och kollat på många videos och hela den grejen. Sen har jag ju försökt snacka med mina teamkamrater, för de har ju testat på bägge de här banorna under försäsongen också. Och bägge ser väldigt, väldigt roliga ut. Väldigt olika också. Barber är ju såklart väldigt hög fart med mycket känsla. Medan Virginia är en väldigt lång bana med alla möjliga kombinationer. Så det ska bli väldigt kul att få erfarenhet från bägge.
Mm. Ja, vad kul. Jag kommer ihåg sist vi pratade svit för ett par månader sedan så berättade att du körde en del simulator in i Svenska Bilsportsförbundets regi, va?
Stämmer bra.
Ja, då har du fått möjlighet att träna inför de här loppen också, misstänker jag, eller?
Ja, lite. Så man vet hur banorna går i alla fall. Det brukar alltid vara en fördel när man dyker upp där på träningen.
Absolut. Vad händer här närmast då? Närmaste tiden, närmaste dagarna? Är det träning och avkoppling, eller?
Ja, och tvätt. Väldigt mycket tvätt när man har varit borta en racehelg. Annars är det, ja, som sagt, bara ladda om och börja fokusera. Sen så nu i helgen så är det ju 4th of July också. Plus att både F1 och IndyCar och alla möjliga racingserier drar igång. Så jag säger att det kommer bli en liten blandning av allt. Men som sagt, nu är det tillbaka till gamla rutiner och försöka träna och allt det där.
Ja, just det. Och det är ju IndyCar i din närhet, så det kanske... Jag vet inte, rent praktiskt, går det och kommer du kunna vara på plats eller blir det tv-soffan?
Mm, jag försökte kolla det där, för de kör ju som sagt här i Indianapolis. Men eftersom de inte tillåter besökare eller fans och det är bara x antal personer per team som är tillåtna in, så kommer jag inte kunna komma in, utan de håller ganska tight på det där, utan det kommer få titta på det på tv i tv-soffan och sen höra ljudet från banan inte långt härifrån nästan.
Vad frustrerande, men vi får hålla tummarna, det blir några riktiga racebesök längre fram istället.
Mm.
Du Linus, tack så jättemycket för från Indiepodden, och så önskar vi dig stort lycka till inför resten av säsongen och hoppas att du har möjlighet och lust att dyka upp igen när vi får följa dina vidare framgångar längre fram, helt enkelt.
Det hoppas jag med. Tack så jättemycket för att ni hade med.
Men nu är det alltså racevecka på Indianapolis Motor Speedways Road Course.
Indianapolis Road Course byggdes till Formel 1-loppet år 2000. Första IndyCar-loppet här körs 2014. Banan är 3924 meter lång, 14 kurvor, väldigt platt bana. 80 varv ska köras, det blir 314 kilometer. Det här är 5 varv kortare än förra året, ska man komma ihåg. Varvrekordet har Will Power från 2017 när man körde de här bilarna med AeroKitten som hade mycket mer downforce än vad man har idag. Så det här rekordet kommer inte att slås, men det lyder i alla fall 1 minut 7 sekunder 7 tiondelar.
Mm.
Tidigare vinnare, så det är en ganska kort läsning. Simon Pagenaud har vunnit 3 gånger, Will Power har vunnit 3 gånger.
Mm.
Så det finns ingen annan IndyCar-förare som har vunnit. Men dock, i Formel 1 körde man ju här från år 2000 till 2007. Michael Schumacher vann 5 Formel 1-lopp, inklusive det här ökända 2005, som vi inte har tid att gå in på nu, men man är ju fortfarande irriterad. Och sen vann även Mika Häkkinen, Rubens Barrichello och Lewis Hamilton varsitt Formel 1-lopp. Och sen, lite bortglömt, det här kommer jag knappt ens ihåg, men MotoGP körde ett gäng år på Indianapolis också.
Just det.
Då har Marc Márquez 3 segrar här, Dani Pedrosa har 2, och sen vann även Valentino Rossi, Jorge Lorenzo och Casey Stoner varsitt MotoGP-lopp.
Mm. Och förra året då, om vi går tillbaka till IndyCar, så var det ju Simon Pagenaud som plockade hem segern och inledde sin stora Indianapolis-triumf, eller maj-triumf får man säga då, i och med att han vann både road course-loppet och senare Indy 500 också. Men vi kan väl backa bandet lite, och så här lät det förra året.
It's an all Ganassi front row. The bright blue car is Felix Rosenquist. The orange and blue is Scott Dixon. The pink machine behind is Jack Harvey, and then teenage sensation Colton Herta. This is the Grand Prix of Indianapolis. Let's go! And Jack Harvey with a great start of the inside. Tucks into second. Dixon's back to third already. Now Harvey going around the outside of Rosenquist.
And look at the action continuing on lap two.
Jack Harvey driving defensively, keeping Scott Dixon, the five-time series champion, behind. All the while, the pole sitter Rosenquist is skipping away.
I'm wondering if any of these guys anticipated this rain coming and have kind of gone to a hybrid rain setup, stood up the cambers, toes a little bit, tried to get ready for this to come. Because well, if it comes, look at it, there we go.
Marcus Ericsson. Turn 14, the last turn on this track. He's gone skidding across the grass and into the wall.
You're right there, bud.
That's a big hit.
Yeah, it's a fast corner. On to the front straightaway.
Yeah, I'm okay.
Felix Rosenquist leads the way. Jack Harvey defends from Scott Dixon, but he may not have a choice as Dixon blows by into second place.
Dixon might get the lead.
He's in there.
Oh, Rosenquist.
Oh, he's locked up.
On the giddy litter.
Way wide. There goes Dixon.
Hard goes around.
Got the double draft going. There's water on the camera lens. A nice move down the inside, but Harvey challenges from the outside but runs out of space. And Rosenquist falls back to fourth. Bigger drops on the camera lens, so the rain is starting to fall. These guys are slipping and sliding. Tires are not up to temp. There's Rossi back there, but he's several laps down.
Fantastic battle up front, guys. Will Power, you hear him on pit road as Scott Dixon tries to hold on to the lead. It's been a struggle for Power, but that battle up front is fantastically.
Dixon, Harvey, and all on pit lane at Pagano. Three different teams. Three very different drivers and personalities having a phenomenal scrap at the front of this race.
Pagano on the outside, he got him, unbelievable.
This has been an incredible comeback from Simon Pagano.
Penske has been nowhere this weekend in terms of performance, and this win today will fall all in the hands of this driver's ability to drive this car in the wet and his tenacity to get another win.
Och det som var kul då, just inledningsvis i alla fall, det var att båda svenskarna kvalade högt upp. Felix Rosenqvist på pole och Marcus Ericsson på en nionde plats. Men sedan under racet så kraschade Marcus ut tidigt, och samtidigt som Felix hade problem, en del problem med däckslitage, var det inte så?
Jo, det gick fort i början av stinten men inte tillräckligt länge. Och sen så när det började regna mot slutet av loppet så, ja, inget bättre momentum där. Men han kom i mål som åtta i alla fall, vilket, det här var ju tidigt på säsongen då, det är nu med, det här var ju tidigt i maj. Det var godkänt trots allt, tycker jag.
Vi är även denna vecka sponsrade av Stefan Johansson.art som vill pusha lite extra för det senaste i hans webbshop. Har ni varit inne där nyligen eller? Och det är klart att ni har varit. Ni är inne där varje vecka, eller hur?
Jo då.
Ja. Han är som sagt inte bara en gudabenådad manager för Scott Dixon, Felix Rosenqvist och Rasmus Lind, utan också en grym talang för konstnär. Och det är inte bara på tavlor som hans konstverk hamnar, utan även på andra saker som skateboard, decks, jackor och sist men inte minst på ansiktsmasker som vi har pushat för över de senaste två veckorna. Och det är just för ansiktsmaskerna som vi vill slå ett extra slag även idag. För vi befinner oss ju fortfarande i coronapandemins klor, och även om inte vi i Sverige har liksom masktvång och världen börjar ju så sakteliga öppna upp, så kommer vi behöva ansiktsmask när vi är ute och reser. Och vad hade då väl passat bättre än att bära mask med stil, eller vad säger ni?
Absolut. Precis. Och Stefan ser ju väldigt snygga.
Och de här maskerna som Stefan erbjuder på sin sajt är inte liksom inte vilken skit som helst, om man ska vara helt frank. Förutom att de har liksom en grymt snygg design då med hans konst på, så är det så här riktiga kvalitetsmasker som både är tvätt och återanvändningsbara. Och så nu egentligen nu till det riktigt fina då. Det är nämligen så att för varje mask som du köper så skänker Stefan en mask till hemlösa i hans hemstad Los Angeles. Så du kan antingen köpa en mask eller en fyrpack då, så välj själv. Och tänk då på att om du köper då en fyrpack masker, så köper du själva verket åtta masker då, så går fyra masker till behövande.
Mycket bra.
Och nu så också, man kan också signa upp sig på Stefans nyhetsbrev, eller hur?
Då är du med i utlottningen av ett presentkort i hans webbshop till ett värde av $150. Sista datum att signa upp sig för det här 17 juli, så vänta inte för länge bara för att tävla med om det här.
Vi säger tack till Stefan Johansson.art. Men över till våra tre svenskar i år, för vi är faktiskt tre stycken då. Med anledning av inledning i Texas som både som levererade och bjöd på mer smak, så Marcus och Felix tror jag med största sannolikhet kommer att vara snabba på lördag, sett till att teamet Chip Ganassi har verkar ha tagit ytterligare liksom kliv framåt i år. Men helgens race blir också Oliver Askews första IndyCar race på en road course, vilket ska ju bli spännande att se, eller hur?
Mycket.
Och vi har faktiskt pratat med Marcus om läget inför helgen, så jag tänkte vi lyssnar väl på det helt enkelt.
Det gör vi.
Marcus Eriksson, välkommen tillbaka till Indypodden.
Tack, tack.
Först måste vi fråga en sak. Är det en Instagram-bild som jag tror det var Oliver som publicerade igår när ni var ute och cykla? Så, Oliver såg så ledsen ut samtidigt som Alex lagade cykelslang och du såg väldigt, väldigt glad ut.
Skadeglädjen är den bästa glädjen, säger man.
Ja, precis. Håller du på att bildas en liten svensk maffia i Indypaddocken, eller?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag menar, det är jag, Felix och sen Oliver. Men sen har vi ju både Rasmus och Linus också, även om det är i den här F3-serien som är på gång här. Så det är verkligen en svensk invasion på gång här borta i USA. Så det är roligt.
Jo, apropå Linus där, vad säger du om hans homerun här nu i helgen? Det var ju en fantastisk insats han gjorde.
Ja, men jätteimponerande. Och det är exakt så där man ska göra för att få folk att höja på ögonbrynen. När man kommer någonstans till ett nytt ställe och lyckas slå alla på näsan. Så som han gjorde liksom. Och verkligen, ja, att han slår pole på kvalet, vinner båda racen. Det går inte att göra det bättre än så. Så nej, jag tycker det var otroligt imponerande och väldigt, väldigt roligt.
Men om vi pratar nu inför helgens race här nu. Men om vi tar en snabb återblick till förra racet, för jag har inte pratat vid sedan dess, så, men överlag var det ju en positiv helg så, givet förutsättningar och bortsett från det, liksom, det snöpliga slutet för din del. Men vad har sagts inom teamet efteråt, och framförallt vad har du själv tagit med dig från Texas-upplevelsen?
Jag tycker att jag gjorde en väldigt bra, jag tänkte säga helg, men det var inte, utan det var en dag. Nej, men jag tyckte det funkar bra. Jag har försökt analysera och lära från förra året, och förra året så hade jag många tävlingar där jag ville lite för mycket och liksom var lite för ivrig, och nu hade jag som sagt analysera och planera på hur jag vill köra i år. Jag tycker jag utförde tävlingen i Texas på ett väldigt bra sätt, tog allt steg för steg och hade den här lilla vågskålen risk versus reward på ett bra ställe. Så jag var nöjd med min insats med de svåra förutsättningarna, framförallt med att vara först ut på kvalet där. Mm. Sen var det ju snöpligt att det blev som det blev där med 10 varv kvar. Jag låg väl 8 när jag fick ut på bränsle där, så det hade varit en riktigt bra start på säsongen tycker jag, och kan man plocka en 8:e plats och liksom få med sig bra poäng då. Nu blev det inte så, men jag fick ändå med en bra känsla, och framförallt det som var mest positivt skulle jag vilja säga, det var ju att våran Chip Ganassi-bil var ju den bästa bilen där på Texas, och jag tror hade banan varit lite mer vänlig för omkörningar så hade vi kunnat vara nästan 1, 2, 3 i racet. Så pass snabba var vi.
Ja, du har ju inför den här säsongen sagt att du ett av dina mål har varit att minimera dina egna misstag. Men jag kan tänka mig att det var ju verkligen elddopet i Texas. Så, men jag kan tänka mig att det är svårt att applicera den teorin i praktiken när det väl kommer till race-situationer. Vad har du för egna verktyg för att liksom hitta rätt balans där? Hur går tankarna liksom när du är i en race-situation? Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt liksom att hitta balansen där. Hur har du själv gjort?
Jo, men så är det absolut. Men jag har jobbat en hel del på mental träning under vintern. Jag har en kille i Örebro som jag jobbar med som heter Jan Harliksson. Så jag och Janne har jobbat en hel del i vinter då. Och det tycker jag är ett resultat, och det har jag tagit med mig då, som jag jobbar kontinuerligt med här i stort sett dagligen i min dagliga rutin med den mentala biten. Och sen tycker jag också det när man analyserar, jag är en tänkare och analyserar mycket och kollar tillbaks och så vidare och skriver ner och sånt, och då tycker jag att jag har lärt mig en hel del därifrån. Och sen i kombination med att nu har jag kunskap av alla banor här i USA. Jag har kunskap av hur serien är, hur tävlingshelgerna är här i USA, och alla de där små grejerna som kanske inte man tycker påverkar direkt. Jag tror att allt samman, liksom allting ihop gör att det blir en annan känsla när man är i år två. Så det är många olika saker och som sagt, men jag själv har fokuserat väldigt mycket på det i vintern för att förbättra det.
Och på tal om det lite grann, gav det här iRacing-våren, var det, använder du det för att finslipa din racecraft, tror du?
Ja, men det tycker jag absolut man kan säga. Jag tycker det var så pass realistiskt att man kunde jobba på det, att jobba på. Det är ju alltså, tycker jag, någon grej som man verkligen kan göra i en simulator är att jobba på det här med minimera misstag och vara smart i race och sådana saker. För att även om det är en väldigt annorlunda upplevelse att köra en simulator mot att köra en riktig bil, så är det ändå som sagt misstagsminimering och racecraft är ändå på något sätt samma sak i en simulator som i verkligheten. Så det tycker jag absolut att jag kunde jobba på det också där. Någonting som jag fokuserade på där i den här iRacing-serien. Jag tog det verkligen på allvar och försökte göra det så bra som möjligt.
Och nu är ni tillbaka på Indianapolis Motor Speedways road course i helgen då. Hur har förberedelserna varit? Vad har ni jobbat på i teamet inför helgens race? Och jag vet ju hur ni valde att splitta strategin under träning och träningen i Texas så, men har ni valt att lägga upp strategin mellan er inom teamet under träning och kvar på ett liknande sätt nu inför helgen?
Vi har inte haft de sista liksom final meeting, sista mötena här inför helgen där vi har liksom bankat i sten vad vi exakt ska göra på träningspasset, men jag kan tänka mig att vi kommer gå lite olika håll under träningen för att sen så sammanstråla till kvalet. Det är väl lite det som är tanken i alla fall.
Mm.
Men det blir ju lite speciellt med bara ett träningspass istället för tre som det brukar vara i IndyCar då. Så det blir mindre tid då. Men vi har haft lite dagar i simulatorn. Jag var bland annat i simulatorn och körde en hel dag på Indy Road Course för en och en halv vecka sedan. Som kändes bra. Jag tycker vi gjorde ett bra jobb där, och även Scott och Felix har varit i simulatorn och kört där på Indy Road Course då. Så det känns som att vi har förberett oss på ett bra sätt. Teamet har ju jobbat stenhårt med förberedelsen, den här extra tiden de har fått här under vintern och sådär, med att verkligen se till att vi har bra basinställningar då. Och teamet var ju också väldigt starka där förra året med Felix på pole och Scott var väl tvåa i racet då. Så det känns som att vi har bra förutsättningar till att göra en stark helg.
Ja, apropå förra året där, så var det ju inte bara Felix som kvalade starkt framförallt där, utan du gjorde ju också ett väldigt starkt kval. Sen så blev det ju liksom en tidig sorti för din del. Kan du ut ditt eget perspektiv berätta lite om vad du själv kommer fokusera på fredag och sen ser det mer på lördag då?
Ja, nej, men jag håller med där du säger. Jag hade ju mitt, jag tror faktiskt till och med det var mitt bästa kval på året på Indy Road Course. Kvalade nya. Så det var ju positivt. Jag har positiva minnen. Vi var konkurrenskraftiga. Sen körde jag av där tid i racet som säger, så det var ett tråkigt race då. Men det känns ändå som att jag hade bra fart helgen igenom där förra året. Så det tar jag såklart med mig. Sen blir det ju viktigt nu då, när det är så pass lite track time här till helgen, att man utnyttjar det på ett bra sätt, får en bra känsla i bilen och sen gör sig redo för kvalet där på fredag eftermiddag. Det kommer vara väldigt viktigt med ett bra kval och det kommer vara en hel del fokus på det tror jag på träningen, framförallt mot slutet av träningen, och få till en bra känsla där inför kvalet och så vi kan kvala så pass högt upp som möjligt.
Om vi tittar på själva banan då. Platt historia, men Sverige på insidan av valen. Kan du berätta lite om vad du tycker om Indianapolis Road Course? Var är kritiska sektorerna, omkörningsmöjligheter, för nycklarna till att vara snabb?
Ja, det är väl inte den mest liksom roliga layouten på kalendern. Det ska jag inte påstå, utan den är liksom rätt så platt bana. Inga direkt snabba kurvor på den heller. Men den har ändå både start- och målrakan och bakrakan som är hyfsat långa raker som bjuder in till lite omkörningar och fighter, så jag tycker att den bjuder ändå in till hyfsat bra racing. Och sen är den faktiskt rätt så teknisk med de här chikanerna. Jag skulle säga chikanen, den kurvpartiet 7, 8, 9, 10 är väl till och med i mitten på banan. Det är väl det som är mest kritiska för varvtid, som är väldigt svårt också. Du måste använda mycket curve där, och det är en balansgång mellan hur mycket gas du går på och när du går på det, för att liksom komma igenom hela komplexet på ett bra sätt då. Så där skulle jag säga det är det mest kritiska stället på banan.
Mm, det var ju där Pernod körde om Dixon då förra året på slutet av loppet. Du kommer inte kommer inte se ut att vara regn, men dock strålande sol och nästan 35 grader varmt. Kommer aeroscreenen bli ett problem i den här värmen?
Efter att ha kört i stort sett samma förutsättningar i Texas, så säger jag nej på den frågan. Okay. För att jag tycker att aeroscreenen funkade otroligt bra i Texas. Det var inga problem alls, och jag tänkte aldrig på att jag tyckte att det var särskilt varmt i bilen heller. Jag vet att många andra förare har nämnt efteråt att de tyckte det var så himla varmt i bilarna med aeroscreenen, men jag tyckte det funkar bra. Så för min del kan det gärna vara strålande sol och 35 grader. Det är ingenting emot.
Det säger du bara för att du är i ditt livsform nu fysiskt, eller hur?
Exakt.
Ja, men berätta lite om det, för du, liksom, hur det är en själv som inte är duggtränad, höll på att säga, men alltså, vad gör det för självförtroendet att känna liksom att alla de bitarna är liksom på plats, så som med tanke på hur du har kunnat träna liksom problemfritt hela den här coronapandemin-tiden?
Ja, men det gör skillnad, absolut. Och jag är ju så här, att jag har ju så här länge på ett samma ställe, det är ju ungefär typ när jag var 12 år gammal som jag gjorde var det sist, så många månader i sträck på samma ställe. Och jag har ju fått en helt annan kontinuitet i min träning. Jag kunde ha lagt upp vecka för vecka och planera hur träningen ska se ut och så vidare. Och bra möjligheter att cykla och löpa, men även kört styrka här hemma i lägenheten. Så jag har ju fått en väldigt fin rutin på det, och det har gett resultat, och jag känner mig väldigt, ja, väldigt, väldigt bra form fysiskt då. Och det som du är inne på där, det gör också att du får självförtroende mentalt också, för du vet att du har gjort allt på den bilen, att du är väldigt stark fysiskt, och det ger dig självförtroende i bilen på något sätt då. Och det tycker jag absolut att jag kände i Texas, som sagt, att jag kände mig väldigt, väldigt starkt där i bilen, och jag visste att det är inte någon annan som känner sig starkare i alla fall.
Mm. Kommer du cykla till banan i helgen?
Nej, jag och Felix cyklade ju faktiskt till banan här nu, den dagen det skulle vara Indy 500. Då cyklade vi uppe typ 6 på morgonen och möttes här vid min lägenhet, så cyklade vi till banan. Men det tog några timmar att ta sig dit, och det var inte jättebra vägar ner mot banan där, så jag tror jag skippar det.
Okay.
Men apropå det där med att du är på, som du säger, du har aldrig varit på samma ställe så länge som det är nu, och du är sambo nu med Alexandra, och ni har liksom fått en annan typ av stabilitet i livet runt om också. Hur skulle du säga att det har påverkat dig som person och som idrottsman också?
Ja, men det har varit väldigt annorlunda. Man har ju helt klart fått en mer... man känner mig mer som ett vanligt liv. Jag har ju alltid rest runt hela tiden. Om det är en vecka utan en flygresa, så har det varit konstigt nästan. Nu har jag inte flyg någonting knappt. Istället så är det, ja, måndag förmiddag, då åker vi och veckohandlar. Och sen laga mat, vad man ska laga i veckan. Man går ut med hunden några gånger om dagen. Och, ja, det var väldigt annorlunda mot hur mitt liv har sett ut annars då. Men det har varit så nice faktiskt, det måste jag säga. Det har varit så skönt. Och det är det som var lite kul här med IndyCar även förra året, att man får en lite mer... man lever inom parentes lite mer ett vanligt liv, även fast man är racingförare. F1 var ju så himla extremt, men man reste hela tiden över hela jordklotet. Det var svårt att få en rutin i vardagen. Så det var rätt så nice. Men sen är det klart att man har saknat väldigt, väldigt mycket att köra racerbil de här månaderna. Det ska jag inte sticka under stol
med. Och hur ser det ut då med restriktioner på banan? Ingen publik, men kommer Alex Elg få följa med på banan? Kommer Alexander och Mollu få följa med?
Alex Elg ska få vara med. Han är ju med i teamet, om man säger så.
Okay.
Så han kommer vara med. Just nu håller vi på att kolla det, vad som gäller med flickvänner och så vidare. I Texas var det inte tillåtet att ha med sig någon in på banan. Nu är det väl lite oklart. Vi håller på att kolla det nu här i veckan. Vad reglerna ska vara nu för helgen då. Men de har ju varit väldigt hårda på det där och liksom vill ha så lite folk som möjligt i depån, vilket är bra. Men sen kan man ju tycka att allas flickvänner eller fruar är väl, om de får komma med eller inte, det kan ju inte vara så jättestor skillnad för, liksom, för serien om man har med en person, tycker jag då. Men ja, vi får se.
Jättesnällt, Marcus, att vi fick byta några ord med dig här nu inför helgen. Hur ser veckoplaneringen ut nu fram till med fredag då? Vad står på agendan?
Nej, men det blir väl lite mer sådana internetmöten med teamet inför. Vi fortfarande försöker limitera de fysiska mötena så mycket som möjligt då. Men det blir lite sådana grejer. Och sen lite mer cykling, träning med Alex och sen kör jag igång det på fredag. Då. Så det är spännande, kul med racevecka och jag är superladdad för att köra igång.
Jättestort tack och hälsa Alex från oss, för han var och gästade podden för ett par månader sedan. Det var ett väldigt trevligt samtal. Och hälsa Alexandra också att hennes nya Instagram-konto där, det är en av mina nya favoriter, faktiskt den här Taste by... vad heter det? Taste by Alexandra.
Ja, just det. Ja, vad bra, vad kul. Ja, men det var jag som uppmuntrade henne där. Hon tycker om att både laga mat men även ta bild och så där. Hon är lite artistisk av sig, så där. Men starten som där, det kan vara lite roligt. Så det, ja, det är kul.
Kanon, Marcus. Tack så mycket.
Jättebra.
Ja, ha det så bra. Hörs, ha det bra.
Vi hörs.
Hej.
Ja, hörni, denna vecka har Indiepodden ett samarbete med Marcus Erikssons huvudsponsor Husky Chocolate. Ni vet det här chokladdrycksmärket som på bred front har givit sig in i motorsport. Bland annat, inte enbart motorsport, men för oss motorsportfans så är det väl där de har blivit mest synliga, med både starka kopplingar till McLaren i Formel 1 och även till Alfa Romeo. Men från ett svenskt perspektiv så kanske det mest intressanta att de sponsrar ju Marcus Ericsson. Vilket vi ser på hans snygga röda bil. Och med anledning av detta så tänkte vi köra en tävling denna vecka inför helgens race i Indianapolis. En tävling där man kan helt enkelt vinna en kartong med 12 flaskor, tror jag, av Husky Chocolate, för att helt enkelt prova hur det här smakar egentligen. Det man ska göra, det är att man ska gissa, det är vad själva tävlingen går ut på, det är att man ska gissa Marcus Erikssons kvalplats och raceplacering i helgens tävling i Indianapolis, helt enkelt. Det vi vill veta är alltså vilken plats kommer Marcus kvala in på inför loppet och vilken placering kommer han sen ta i själva racet. Som någon slags utgångspunkt så kan man ju påminna sig om att i fjolårets race på den här banan, då kvalade Marcus på 9:e plats och blev i den officiella slutresultaten blev han tyvärr klassificerad på 24:e och sista plats efter en incident på det 11:e varvet. Så att jag är rätt så övertygad om att Mackan kommer klara sig väldigt mycket bättre i år i racet. Alltså, gissa vilken plats kommer Marcus kvala in på och vilken plats kommer han placera sig på i själva racingen. Sen kommer vi med någon snillrik matematisk uträkning komma fram till vem av er som gissat närmast. När ni har gissat klart så skickar ni era svar till podcast@indiepodden.se. Maila era svar till podcast@indiepodden.se så har ni chansen att bli vinnare av en hel låda Husky Chocolate och testa. För säkerhets skull så kör vi även en utslagsfråga. Om det nu skulle bli så att två eller fler lyckas gissa rätt på både Marcus kvalplats och race-resultat så kör vi en utslagsfråga, nämligen vi vill ha även hans kvaltid. Alltså exakt kvaltid. Vilken kvaltid kommer Marcus ha inför helgens race? Och även där som jämförelse i fjolårets kval inför det här racet så kvalade han in på en tid med 1 minut 8 sekunder 2497 tusendelar. Så 1.08.2497 var hans kvaltid i fjol. Men vad blir hans kvaltid i år? Gissa alltså vilken kvalplats Marcus får, vilket raceresultat han får och skicka även med hans exakta kvaltid eller er gissning på hans exakta kvaltid. Till podcast@indiepodden.se så har ni chansen att få hem en låda med Husky Chocolate.
Nu ska i alla fall jag gå och ta med en proteinchoklad, för det är 20 gram protein i den goingen. Det är ju perfekt innan träningen här nu. Och efter träningen också.
Jakob vet jag är en inbiten huskydrickare.
Ja, det finns alltid på mitt lokala Hemköp. Men min pappa säger att han har kollat liksom alla butiker i Enköping och där verkar det inte finnas någon Husky.
Husky, hör ni det här så skicka en laddning till Enköping.
Ja, Enköpingsmarknaden är viktig.
Ja, och sen faktiskt om man vill ha den här, som sagt, man har ju även den här proteinchokladen då, och den hittar man på proteinbolaget.se bland annat, så där kan man gå in och köpa ett flak.
Om man inte vinner i vår tävling, för då slipper man köpa ett flak.
Ja, förstås.
Precis, såklart. Men man kan ju börja med att köpa det och sen när man har vunnit så får man dubbla flak.
Exakt.
Inte gött. Ja, det var väl allt från Indiepodden den här veckan. Vad har vi för, på fredag drar det alltså igång, vad har vi för hålltider?
Träning 17.30 svensk tid, kval 22.30.
På fredag då alltså?
På fredag alltså. Sen blir det ganska tidigt lopp på lördag, det gillar jag i alla fall. 18.00 svensk tid ska loppet dra igång och sen nej, gäller det att laddat upp i god tid innan dess förstås.
Ja. Och så hörs vi igen nästa vecka och vi analyserar och vrider och vänder på helgens begivenheter. Så vi tackar väl för oss, va?
Ja.
Ja.
Vi hörs.
Tack ska ni ha.
Puss och kram. Hej.
Hej då. Did I know where my easy rider gone? Did I know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.